Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
När man känner att det trycker på, typ som att det ska komma en bebis. Fast jag vet ju att det inte är en bebis, utan det är någonting annat som är ungefär precis lika stort som en bebis. Fast det bara är blod. Jag hann nog liksom inte tänka oro för min eget livs skull. Det gjorde jag inte. Men jag fattar ju att så här, det här är inte bra.
Hej kära vänner och lyssnare och varmt välkomna till Vattnet går, en podcast om graviditet och förlossning. Nina Campioni heter jag och ja, jag tycker det är så fantastiskt när jag hör vilken variation det är på er där ute som lyssnar. För ett tag sedan så frågade jag på Instagram vilka ni var och jag fick så otroligt härliga svar tillbaka. Man kan ju liksom tro att det bara är så här gravida tjejer där ute som har glädje av en sån här podd. Men när man liksom hör vilka ni är så är det ju allt från tonåriga tjejer till någons farmor och till någons blivande pappa. Och det är ju faktiskt helt underbart att det kan få alla de här olika människorna att lyssna på samma grej. Fantastiskt. Så stort tack alla ni som lyssnar och som vill dela med er av att ni lyssnar. För det gör ni också på Instagram. Nu hörni ska vi träffa en äkta renässansmänniska. Ni vet, en sån där människa som har 1000 saker i luften samtidigt och inte verkar vara rädd för någonting. Och en sån är Frida Farman. Frida är bloggare, hon är tv-chef på Metro, hon är inredningsprofil och mycket mer. Dessutom så är hon ju mamma till Nils och till lilla nyfödda Line. Den här intervjun är uppdelad i 2 delar. Den första spelade vi in i höstas när Frida var väldigt gravid minst sagt. Och den andra delen spelade vi in när Line var ungefär 2 månader. Frida har en helt otrolig historia och jag blir alldeles matt av beundran över att en människa kan klara så mycket som Frida har gjort och ändå ha ork och energi till mer. Ni får lyssna så förstår ni vad jag menar. Med oss som vanligt är den fantastiska Gudrun Abascal, barnmorska och grundare av BB Sofia. Men nu, Frida Farman.
Frida sitter här med sin stora mage. Nej, den är inte så stor. Den är inte alls stor.
Nej.
Och det känns faktiskt konstigt att säga att du bara har inte ens fyra veckor kvar.
Jo, lite mer. 4,5 har jag.
4,5? Typ. Ja. Okej. Okay.
Men man vet ju inte, jag sa just det, att om det blir en vecka tidigt som med Nils, då är det bara 3,5.
Och det hann du inte med, eller vad sa du?
Nej, verkligen inte. Jag har massa grejer som jag måste hinna bocka av.
Ja.
Fast mer är den sociala biten.
Ja, men oftast är det så.
Ja, som vi vill hylla
med. Men hur mår du nu då? När du är, som vi har konstaterat, höggravid.
Nej, men bra. Alltså förhållandevis väldigt bra. Mm. Alltså jag är ju inte någon gnällis. Jag är en rätt positiv person. Däremot så kan man inte låta bli att inte jämföra med sin tidigare graviditet. Jämfört med den så börjar jag ju förstå vad det här med liksom gravidkrampor är.
Okay.
Jag har ju inte haft några sådana innan.
Nej.
Men Nils var ju allt toppen. Fram till första verken liksom. Nu börjar jag förstå det här. Liksom varför kvinnor kan vara lite gnälliga. Det är fasiken ont nu.
Det
var härligt. Ja.
Men vadå, är det någon slags foglossningskrämpa?
Ja, det måste det säkert vara. Plus att jag har så här sammandragningar. Det är ont i buffen helt enkelt. Ja. Varje dag, hela tiden. Och det här är en stökig bebis. Nils var stökig när han kom ut. Men lugn som en filbunke i magen. Här tror jag liksom att jag ska bryta ett reben var och varannan natt. Så att jag, om jag halvligger här i soffan, tänkte jag säga, så, eller tappar andan, så är det för att bebisen har sparkat på någonstans där inte så
punkterat en lunga.
Typ så faktiskt.
Men du, om vi börjar lite där från början, för du har ju varit gravid flera gånger och försökt flera gånger.
Ja, jag har nästan tappat räkningen. Nej, så illa är det faktiskt inte. Men ja, både innan Nils och efter honom.
Mm. När var första gången som...
Första gången var på hösten, det måste ha varit hösten 2011.
Mm.
Men då hade jag igen, egentligen inte ens planerat eller tanken på barn. Alltså, så här är det ju. Skyddar man sig inte när man har sex, så är det klart att det kan hända. Liksom, det fattar vi med. Men sen när man ändå står där och bara så här, shit, det är plus och vi ska ha barn, så blir det en chock. Och mycket att ta ställning till. Men så kom vi till läkaren. Och jag vet inte varför egentligen. Men jag gjorde ett tidigt ultraljud. Jag blev erbjuden det på något sätt. Och då visade det som att det inte var som det skulle. Och då gick det liksom upp ett ljus. Och bara, vadå? Vadå inte som det ska? Vad konstigt. Men jag har som tur var många kompisar som har barn. Och vi har en väldigt nära och öppen relation till varandra där vi pratar om såna här saker, och de har också genomgått liksom flera missfall runt omkring mig, så att det var inte så här en nyhet och kom som en chock. Jag visste ju så här, det kan hända. Jag tänkte bara liksom inte den klassiska att det skulle hända mig på något sätt. Men det var ett så här helt okej. Det var där vecka 8-9 någonting. Vi hade inte riktigt landat i barntanken än, och sen var det en massa andra omständigheter liksom i familjen runt omkring som tog överhand. Och som gjorde istället att jag insåg så här, klart som 17 att vi ska barn. Tänk om de jag älskar mest runt omkring mig inte ska få träffa mitt eller mina barn. De kanske inte dö innan jag faktiskt får barn. Så då pratade jag och Hampus ihop oss liksom och sa så här, men vad fasigen, nu ligger vi där bakom oss och så kör vi.
Mm.
Nu är det jäkla klart att vi ska ha barn med varandra. Och sen hade vi sån tur så att det tog sig bara efter en månad därpå eller någon månad till eller någonting sånt. Och det var Nils.
Mm, mm.
Och det gick liksom jättebra. Jag hade en jättebra graviditet och allting. Sen tänkte jag nog inte så mycket mer på det.
Men första, ja, gjorde ni abort då när ni sa att det inte stod rätt till? Eller hur? Eller ja, naturligt eller, missfall? Eller?
Nej, alltså usch, jag tycker det låter så hemskt att säga att man gör en abort. För mig är liksom abort när man inte tvingas till det själv liksom. Mm. Men så är det. Inget av mina missfall har skett spontant. Nej. Av sig själv. Utan alla av dem har faktiskt upptäckts på ultraljud. Så att jag är inte så fan av att gå på ultraljud.
Nej, det förstår jag verkligen.
Utan jag har liksom varje gång fått tvinga fram det. Antingen liksom i tabletter, jag har också blivit skrapad och jag har också fått föda. Så det varit, jag har gått igenom alla varianter, tänkte jag säga. Men den första, alltså om man ska sätta dem i skala till varandra, så var nog den första gången innan Nils den lättaste gången. Både rent fysiskt, för att min kropp återhämtade sig så snabbt efteråt och det funkade så snabbt att få Nilsen. Men också mentalt, för att jag var inte riktigt förberedd och jag visste inte vad det skulle innebära att ha barn. De som har följt efter Nils har ju liksom varit en sorg på ett annat sätt.
Då vet man på ett annat sätt vad det är man...
Ja, vad man inte... går miste om liksom på något sätt. Första gången tänkte jag nog en gång, ingen gång. Så. Och hade inte den där liksom längtan i kroppen.
Visste ni direkt efter Nils att du ville ha mer barn direkt, eller hur?
Nej, eller så här. Jag har alltid tänkt att jag vill ha flera barn, eller många barn. Framförallt Hampus, tror jag. Mm. Jag tänkte nog också även en tid i mitt liv att jag inte var säker på om jag ville ha barn. Efter Nils så vi pratade aldrig om så här, vi vill skaffa ett syskon snabbt eller vi vill ha så här eller så här. Och jag tror att det handlar jättemycket om vad man har för familjesituation och vad man har för vad man får för typ av barn liksom. Och Nils har ju varit liksom action sedan dag 3 skulle jag säga. Vi har haft fullt upp. Och det tar sin energi liksom. Det vet nog alla föräldrar oavsett om man har en liten flicka eller en pojke hemma. Men vissa barn är nog mer aktiva än andra. Och vi har absolut haft det lite krisigt hemma på sov- och energifronten. Även om det har varit mycket glada stunder så har energinivån liksom varit hög. Vi var liksom inte redo att egentligen kliva på det. Vi har inte överhuvudtaget landat i vår relation igen heller. Utan mycket handlar om såklart att hitta balansen med Nils men också mellan mig och Hampus. Och få ett liksom fungerande familjeliv. Och anpassa sig till den här nya situationen som jag tyckte då inte alls var så annorlunda eller konstig. Men nu efterhand har jag insett att det kanske visst det var så.
Ja, och sen missfall förstår man ju är vanligare man tror när man väl ställer frågan om någon har varit med om någonting. Så är det ju allt fler än man tror som har gått igenom det. Varför tror du att det är så dolt eller vad man ska kalla det för? Och hur ska vi bli bättre på att prata om det?
Ja, om vi börjar med det här hur vanligt det är så har ju faktiskt missfall blivit vanligare idag än vad det var förr i tiden. Och varför är det så? Jo, därför att förr i tiden när vi inte hade så bra graviditetstester så var det ju många som hade, kanske fick en rikligare mens och tyckte man nu kom mensen och så var det ett missfall. Att man upptäcker sin graviditet mycket tidigare så att jag tror inte att det är egentligen någon skillnad men man upplever det mera idag på grund av det. Jo, och frekvensen missfall, så man tittar på litteratur som finns att säga mellan 10-25% som man vet är missfall. Men sen kan man säga att det kanske är upp till 30% därför att man inte vet att den här sena mensen var ett missfall egentligen. Och varför man inte pratar om det här, det diskuteras ju också mycket, men det kan väl vara allt ifrån att man ser det som ett misslyckande själv som kvinna, att man är så ledsen så att man inte orkar prata om det, och beroende på vad man har för social nätverk, det har väldigt stor betydelse. Och att det kanske sen långt, att historiskt ligger kvar i det här att blir man med barn så ska man fullfölja sin graviditet. Att det finns någon skam och skuld. Jag vet inte om jag överdriver, men vissa saker pratar vi inte om. Och så är man väl kanske rädd för att prata med om väninnor, för att tänka om hon också blir med barn så då skrämmer jag henne genom att jag berättar att man kan få missfall. Och ja, det finns säkert olika bitar i det hela.
Så att efter bara ett par månader blev jag gravid igen. Vad kan det ha varit? Nils var väl 9-10 månader bara kanske. Jag åt p-piller. Jag fick mens. Vi låg den där klassiska en gång. Så att för mig var det helt osannolikt.
Väldigt kompatibla när det gäller den delen. Då.
Ja, alltså jag har sagt det. Att jag, uppenbarligen har vi inte problem med att bli gravida.
Nej.
Jag har bara jäkligt svårt att behålla dem.
Mm.
Samtidigt var det svåra så här, men ska jag inte försöka förvalta det jag redan har istället för att drömma om det som kanske ska bli? Ska jag inte lägga liksom energin på min son och min man istället för liksom hetsa tiden? Det var väldigt mycket tankar och känslor och så här. Men sen blev det ju i alla fall inte bra där mitt i sommaren. Mm. Man sitter där med liksom en ettåring. De tabletter och det som jag fick eller tog mitt på sommaren hjälpte inte. Obviously, att få ut fostret som det skulle. Men jag trodde det, liksom. Mm. För jag kände igen det från den tidigare gången. Så det gick nog både 3 och 4 veckor. Men jag slutade aldrig riktigt blöda, fast jag mådde bra, liksom. Och sen så står vi faktiskt en dag inne på IKEA. Det måste ha varit i augusti, början på augusti. Ja, men typ runt Nils. Men det måste ha varit Nils ettårsdag. Och jag ser, och jag har en kjol på mig. Jag ser hur det så här bara rinner blod längs mitt ben. Och jag bara, shit, Hampus, bara, vad är det? Jag bara, det är ju något som kommer ut. Mm. Liksom, det känns som att jag ska föda barn. På riktigt. Han bara, nu men säg inte så. Jag bara, du, titta på mitt ben. Och då bara blir det liksom bara en blodfläck nere vid mina skor. Och jag säger så här, du måste hitta vad närmsta toalett är. Men ni vet ju hur det är på IKEA. Det är inte närmsta vägen. Och jag känner så här, jag kan inte gå. Jag kan inte gå någonstans. Så att jag tar Nils blöja, liksom en av blöjorna som ligger i vagnen. Och bara trycker upp under kjolen. Mm. Och försöker gå in på närmsta toalett. Och sen, jag kommer knappt ihåg hur vi kom ut därifrån. Jag försöker bara så här göra rent, gå ut, sätta mig i bilen. Vi har några våtservetter och blöjor och lite annat. Sådana här nyfödstraser som ligger i vagnen. Det är bara att ta det som finns. Köra därifrån. Men jag hinner liksom inte, vi hinner inte ens komma halvvägs. Innan vi får så här stanna i vägkanten. Och jag får bara gå ut. Och det bara kommer hur mycket som helst ur mig. Vi står vid vägkanten. Det är helt fruktansvärt. Jag bara, jag vill inte ens veta vem som hittar det där efter oss. Liksom. Och sen sätta sig i bilen och köra vidare rakt till gynakuten. Mm. Och där släpper liksom Hampus av mig och... Och jag kommer in. Och det är bara så mycket blod. Liksom. Samtidigt sitter man där. Liksom, Hampus har Nils och de får åka hem. Och de kan inte sitta där. Och den första läkaren som kommer tror jag blir lite skärrad faktiskt. Just för att det är så himla mycket blod. Så han hämtar en annan läkare. Men under tiden hinner jag liksom svimma. Och sen så hinner de i princip bara säga till mig. Du måste akut upp på operation. Vi måste söva dig nu. Och jag hann inte ens ringa och säga till Hampus att de sövde mig. Att de tog mig till operation. Jag hann inte prata med någon eller säga något till dem. Jag vaknar bara sen 6 på kvällen. Ute i någon korridor någonstans på Danderyds sjukhus. Och stannar någon sköterska och vet faktiskt inte vad jag är. Och bara, var är jag? Vad har de gjort? Vad har de liksom? Jag hade ingen koll. Jag vet bara att jag liksom hade min telefon nära och ringde Hampus. Och det var han som ställde frågorna i liksom öran på mig. Bara, vad har du gjort? Vad är? Vad har hänt? Och jag kunde inte svara. Jag kunde inte svara på de frågorna. Men sen förstod jag ju liksom att de hade sövt mig och fått skrapa mig. Och jag hade haft jättemycket liksom, koagulerat blod kvar i magen.
Hur rädd hinner man bli när det går så snabbt också?
Då inte så jätte. För jag hann liksom inte riktigt reagera på det.
Nej, förstår det.
Det var mer känslan i kroppen av att när man känner att det trycker på, typ som att det ska komma en bebis. Fast jag vet ju att det inte är en bebis, utan det är någonting annat som är ungefär precis lika stort som en bebis.
Mm.
Fast det bara är blod. Mm. Jag hann nog liksom inte tänka oro för mitt eget livs skull. Det gjorde jag inte. Men jag fattade ju att så här, det här är inte bra. Men när jag tänker på det nu i efterhand liksom, och har vissa minnesbilder i huvudet, allt ifrån när vi liksom stannar på vägkanten till när jag kom in på sjukhuset och det står liksom 5 sköterskor framför mig och deras ansiktsreaktioner. Mm. Det är mer det som jag idag kan tycka är fruktansvärt obehagligt.
Mm.
Och läskigt. Men som sagt, det där var bara number 2 på resan. Liksom.
Ja. Mer ska komma.
Sen dröjde det liksom 1 år till nästa gång.
Sen var ju liksom kroppen helt fucked up, tänkte jag säga. Det tog ganska lång tid att både så här mentalt återhämta sig, fysiskt återhämta sig. Och jag bestämde mig också liksom i livssituationen, och jag och Hampus tillsammans, att vi måste så här göra om och göra rätt. Jag sa upp mig på jobbet och började ett nytt jobb för att liksom förändra och göra om. Och Hampus gjorde faktiskt samma sak och behövde liksom landa hemma i våran familj, liksom, och ta hand om varann och hela liksom, i relationen och vara med Nils och med oss. Och sen när våren kom, liksom, till våren därpå, när det nästan faktiskt hade gått ett år, så sa vi liksom, att är vi inte redo nu? Jo, det är vi. Liksom.
Mm.
Men, nej, och sen, men sen kom våren och då hade det, liksom, nej, men det hade gått ett år och vi hade gjort vårt bästa. Vi hade liksom, ja, förvaltat det som vi har istället för att liksom skynda och hamna i liksom bråskan och paniken. Så då sa vi där en härlig sommardag att nu ligger vi oskyddat igen. Och då hände det liksom. Och sen så några typ bara 2 veckor. Jag känner ganska snabbt på mig att när jag blir gravid. Liksom. Mm, jag har inte sett det. Ja. Att så här, men det här går bra. Och det var liksom i slutet på sommaren. Och jag kände att det här klart går bra. Tredje gången gilt liksom. Ja, nu visst. Kör vi. Och, så vi var liksom jätteglada. Och så bestämde jag mig också så här. Nej, för det här skärpning. Du ska inte gå runt och oroa dig. Du ska inte vara ledsen. Du ska inte påverka dig. Utan du ska bara vara jätteglad för det här. Så jag bestämde mig för att vara det. Och det var jag. Jag var inte orolig. Jag berättade för alla mina vänner, för vi berättade för vår familj. Så här, klart vi ska ha ett barn. Så här, det kanske blir ett skämt, men det är faktiskt 1 april så här, som bebisen kommer. Och Nils visste, och liksom allting och veckorna gick. Och allt var liksom bra, att träffa barnmorskan och allt var liksom fint. Och magen växte och allt var liksom lugnt. Tills en dag när jag, då var jag typ vecka 14 och jag får en blödning hemma i soffan.
Mm.
Men så vet jag liksom att så här, men det behöver inte vara hela världen. Alltså jag har haft kompisar som har blödit genom hela graviditeten. Liksom. Men samtidigt så kände jag liksom i magen att så här, nej, så här funkar inte jag. Klart att man hoppas och hoppar, det är det sista som överger det, men när jag satt där, jag bara, men tårarna kom direkt och liksom kroppen bara skakade och jag sa till Hampus, jag bara, du, det här skiter sig liksom. Det här är inget bra. Han bara, vad är det du säger liksom? Jag bara rusade in på toan och sen åkte vi in på gynakuten och han var på Danderyd. Och sen så var det en läkare som tittade och så sa han så här, det här ser inte bra ut. Jag ska hämta en läkare till, sa han. Och då kände jag så här, skit också. Men av en slump så hämtar hon den läkaren som 1 år tidigare hade då opererat mig. När liksom. Och så tittar hon i min journal och bara, det är ju du. Och jag bara, det är ju du. Liksom. Mm. Så det kändes så skönt på något sätt för att hon visste min historia. Jag har varit så trött annars på att komma in och berätta samma sak varje gång för en ny okänslig person framför mig.
Mm.
Så då fick hon liksom förklara och så sa båda de här 2 läkarna liksom att så här, men bebisen lever inte. Och då var okej, en chock. Men samtidigt var det skönt för att Nils var faktiskt med i rummet. Och Hampus var också med i rummet. Och han, Nils fick inte titta, men han hörde och han såg mig bli ledsen. Och han förstod.
Mm.
Och sen så sa jag så här, men då vill jag att ni lägger in mig på en gång. Och då sa de liksom, ja, men självklart, för att de visste ju vad jag hade gått igenom liksom, innan. Så 2 dagar senare så blev jag inlagd på sjukhuset. Och det de gör är ju att de sätter igång en. Man får ju igångsättningstabletter och sen efter några timmar så sätter verkarna igång. Och sen så blir det ju som en förlossning på, som varar kanske för mig 4-5 timmar.
Mm.
Tills man har fött ut det som ska komma ut. Men den här gången så bestämde jag mig liksom för att jag ville inte se.
Okay.
För jag hade sett så mycket tidigare. Liksom. Så. Utan Det var mer att jag låg där, ringde på klockan och de hjälpte mig liksom så mycket det gick. Så. Men samtidigt, när man har kommit så långt i ett sånt läge, det var inte min första gång, kroppen var liksom där den var, det var så sent som det var. Fördelen för mig var att de hade mig under superkontroll. De bara, du får inte blöda för mycket, för vet ju vad som har hänt tidigare. Mm. Och de gjorde liksom jättemånga ultraljud efteråt. Jag hade jättebra uppföljningar och sådana grejer. Liksom. Men jag är tveksam till att jag inte hade fått det om inte situationen hade varit som sådan. Och att jag lite så här vetat vad jag ska kräva och vad jag ska be
exakt,
om.
Det är nog viktigt.
Så att på det sättet kändes det liksom skönt efteråt, för jag visste att läget var under kontroll, att jag inte skulle hamna i samma situation som förra gången.
Mm.
Att jag liksom höll på att förblöda några månader senare. Däremot så var det en jättesorg. Alltså en jätte. Mm. För mig hade jag ju liksom inte haft ett missfall, jag har ju förlorat ett barn. Jag hade liksom mentalt förberett mig i huvudet, allt ifrån så här, men tankarna skenar iväg och kanske ännu mer på ett andra barn på ett annat sätt. Jag tänkte liksom, men vad roligt, det har blivit syskon för Nils och jaha, det blir ett barn där i april och det blir jättemysigt, tänk om den kommer på min födelsedag. Du vet, jättemånga sådana konstiga tankar, och vad skulle jag hitta på nästa sommar och många sådana grejer.
Klart.
Och så var liksom allt bara förstört.
Mm.
Liksom alla drömmar bara brutsch. Så vad ska vi säga nu till familjen och till alla kompisar och till Nils? Och så stod man där från en dag och var ju helt plötsligt jättelycklig efter all skit man hade gått igenom. Och så var man bara tillbaka på ruta ett. Och då är det svårt att hitta motivationen och energin, både fysiskt och sig själv, men också i relationen. Att så här, nej då, nu ska vi bara hem och göra om och göra rätt igen. För man vet ju att för varje gång man försöker, ju mer kan det skita sig. Men samtidigt vet man att hoppet finns där ju. Att så här, det kan ju bli bra också. Så att det var svårt. Och sen liksom det som blev så hemskt på någonstans i alltihopa var liksom att jag några veckor senare, eller det blev ju några månader, men liksom hösten gick och vi hade gått igenom där, men vi bestämde ändå, så men klart vi ska fortsätta. Och så blev det julaftons morgon och sen kände jag så här, klart som 17 att jag är gravid.
Mm.
Jag kunde inte somna om klockan 5 på morgonen, jag bestämde mig så jag ska hålla mig till julafton innan jag testar. Så jag smög ner för trappan och vi var i fjällstugan. Och så kissade jag på toaletten. Och så plussade jag på stickan. Och kände så här, shit, nu vände. Och 2 dagar tidigare så hade då min bästa kompis pappa gått bort.
Mm.
Så jag kände liksom att det där var the end. Liksom, på jävla 2014. Skitåret. Mm. Liksom. Jag kände så här, fan nu blir det bra. Det är julafton idag. Det är klart vi ska ha ett barn nästa år. Och det här ska bli bra liksom. Sen pratade jag med liksom, min bästis lite senare och så berättade jag för henne. Och så sa jag så här, allt har mening. Liksom, jag tror att när ett liv slocknar så föds ett annat. Ja, det här kanske är det. Liksom. Och hon blev såklart jätteglad för min skull. Och man försökte liksom trösta varandra i varandras sorger. Men vi stod där liksom, på nyårsafton och kände så här, men nu blir det bra det här. Liksom. Men det gick några veckor. Och sen några veckor senare så sitter jag på begravningen och få missfall. Och det är ju liksom igen.
Mm.
Inom loppet av, ja, vad blir det liksom, ett år till.
Mm.
Och då kände jag så här, nej. Förra året det slutade ju så jävla dåligt. Ska året börja exakt. Så här jävla dåligt också?
Hur mycket ska man behöva ta liksom?
Ja, och så här, fel situation, fel plats, fel tid. Samtidigt kunde jag liksom inte, hur säger man till sin bästa kompis att nu förlorar jag det här barnet igen.
Mm.
Men din sorg här nu är viktigare än min. Liksom. Ska jag bara liksom lägga locket på liksom, för det går ju inte att jämföra. Men så, nej, våren var skit. Det var inte alls kul på något sätt. Igen. Men sen så vände det väl. Alltså, som tur var så här, solen börjar skina, det börjar bli lite vår, vissa saker har lagt sig. Saker och ting börjar liksom lösa sig, allt ifrån i bekantskapskretsen till en själv. Och det blir min födelsedag. Och det är den 28 mars. Och jag ska flyga till Frankrike. Och så tänker jag så här, nej men jag vet ju att jag är gravid igen. Men ska jag testa, ska jag ändå åka till mamma och pappa? De kommer ju tycka det är skitkonstigt om jag inte tar ett glas rosé om några timmar.
Mm.
Men jag känner ju det här på mig. Jag kanske ska säga något till Hampus när jag åker. Och så jag går in på morgonen på min födelsedag. Kissar. Plussar på stickan. Och säger till Hampus att jag har fått den bästa födelsedagspresenten.
Ja.
Man kan önska sig. Och nu ligger den i min mage.
Ja.
Mm.
Gud, jag börjar gråta. Så så fantastiskt. Mm, efter så allt.
Ja, så jag har haft några sådana här milstolpar från julaftnar till att det här är min bästa födelsedagspresent.
Mm.
Och det som är konstigast av allt, det är att datumet när den ska titta ut, det är på Hampus födelsedag. Så det kanske verkligen blir en present. Och så blir det så konstigt liksom, för nu är det ju faktiskt bara några veckor kvar. Och nu hoppas jag ju och tror och vill och vet det klart. Alltså, man har ju blivit lite knäpp på vägen att det inte ska gå, men det är klart det ska gå.
Mm.
Men det känns samtidigt liksom att fantastiskt att man sitter här ett år senare och all skit man har gått igenom. Att jag vet ju att på julafton i år kommer vi sitta där med liksom två barn och en liten bebis. Och ser man också till liksom hur det har gått för alla mina vänner och min bästa vän. Så saker och ting blir väldigt bra.
Mm.
Det blir det att det är sjukt jobbigt för stunden, men det blir oftast väldigt bra i längden.
Mm.
Och att en sorg är inget som försvinner eller går över. Man bara lär sig att hantera den.
Vad skulle du vilja säga då till dem som kanske har varit med om samma sak som du? Och hur går man vidare? Liksom?
Nej, men jag tror prata om det. Alltså vara öppen. Alltså, framförallt gentemot sina vänner och sin familj. Liksom förklara sin situation. För att jag förstår ju att det är jobbigt. Men det här med att dölja att man försöker få barn, när man lever kanske i en lång relation med en stadig partner och har trillat över 30-strecket, så tror jag ändå att det är många som drömmer om barn då. Mm. Att hymla inte med det. Liksom, utan säg, klart vi vill få barn. Vi försöker få barn. Och just nu är det inte så lätt, eller? Så lovar jag att det är fler som kommer börja prata.
Mm.
Och börja liksom reflektera och berätta om sina situationer om man nu vill det. Och jag tror att det är väldigt kvinnligt att man söker stöd hos andra. Någonstans är det att hur stöttande och bra partner man än kan ha i det här, så kommer de aldrig riktigt förstå. För det här är liksom inte bara den emotionella biten, utan det är också den hormonella och fysiska biten. Mm. Som man bara kan hitta kanske hos andra kvinnor. Så att jag tror att även om man har en jättebra och tajt liksom, relation hemma, så behöver man nog kanske få ventilera med andra, allt ifrån liksom anonymt i forum liksom på nätet, men också i sina kompisar, för det är inget som är konstigt. Och det här med att skaffa barn önskar att det vore en självklarhet, men det är det inte. Och det skulle jag vilja att många liksom tog med sig. Men sen också att utgå från sig själv, det är lätt att säga, men vissa har ju jättelätt att komma tillbaka efter ett visst fall, andra har inte det. Och just under en graviditet, det är så lätt att jämföra sig med andra hela tiden. Och sätta storlek på mage till hur man mår.
Gud, ja.
Och såna här grejer.
Absolut.
Så kan man, så ska man försöka utgå från sig själv och sin relation. Att så här, vad är vi redo för? Hur känns det här för oss? Vad känner jag? Vad vill jag? Det tror jag är viktigt.
Mm.
Men också kanske inför sina vänner att stäng inte inne alla tankar och känslor, utan berätta och säg så här: nu vill jag vara hemma, jag vill faktiskt inte följa med på det här, för jag är så här ledsen. Och nej, jag vill inte prata med er, för att jag har inget behov av det, men ni ska veta att situationen är sån här. För som sagt, vissa har ett behov av att vara hemma och stänga inne saker, andra pratar öppet och gråter på tjejträffen. Alla är vi olika, men att man i alla fall på något sätt klargör sin situation lite. Så att, men någonstans vill jag också säga att hur pissigt den känns, så vill jag ju liksom ge hopp till folk. Att här har man liksom hållit på ett par år och harvat och liksom, det har skitit sig åt alla håll. Och liksom allt som vi har gått igenom. Men nu sitter jag ju ändå här liksom med kaffekopp på kulan. Mm. Jag känner hur det liksom rör sig. Och i 17 ska det här gå bra. Och det kan ju lösa sig. Jag vill ju tro och önska att de som vill få barn ska kunna få det i slutändan.
Mm.
Även om det tar olika lång tid på vägen och kan vara otroligt smärtsamt.
När det gäller missfall då, om man har gått så långt att man tvingas föda ut barnet, får man någon speciell behandling rent som familj när man kommer in för en sån grej?
Just de här, det är klart att ju senare i graviditeten det här sker, desto mer tydligt blir det med att få hjälp, och då finns det kuratorer och psykologer och barnmorskor att prata med. Men även vid tidigare missfall, om du har ett missfall i vecka 6, så kan man ju säkert sörja minst lika mycket som en kvinna som får ett missfall vecka 16. Jag tror inte, det går inte att gradera efter graviditetslängden där, beroende på hur det är. Men det finns hjälp att få, allt ifrån kuratorer, psykologer och barnmorskor och så vidare. Så. Men initiativet får man nog ta själv, att jag vill ha hjälp. Skulle jag nog vilja uppmana alla till att be om hjälp.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men om vi då går över lite till själva förlossningsdelen.
Ja.
Du har ju gått igenom en förlossning med Nils.
Ja.
Hur förbereder du dig nu när du har cirka 4,5 veckor kvar?
Jag är i denial nu.
Ja.
Liksom med det mesta, tänkte jag säga. Det är konstigt det där, för samtidigt har jag ju längtat så otroligt mycket efter det här. Jag har liksom drömt och fantiserat och längtat och saknat. Och nu är det ju här. Och nu trycker jag bara bort det.
Ja.
Allt ifrån att så här, vi inte vet vem som ska titta ut. Vi har inte en vagn, vi har inte ett namn, vi har inte en säng. Vi har inte liksom, köpt några babykläder. That's it.
Tror du att det kanske också har lite med att göra att du har haft så många gånger ja, där du kanske drömt om det. Så nu vill man kanske inte, eller vågar man kanske ändå inte hoppas även fast du så, clearly ja.
Men så var det nog jättemycket i början. Att så här, jag gick ju länge och tänkte att det skulle kanske skita sig, vilket ja. Är urdumt.
Ja, fast väldigt förståeligt naturligtvis. Ja, man tänker
men,
så.
Men nu är det mer så här att man hamnat lite i det här kanske tvåbarnslunken. Jag vet lite, kanske tror i alla fall, vad som väntar mig. Mm. Det känns ganska tryggt och bekvämt och jag känner att nej men, vi köper några bodys och så tar vi med dem till BB. Jaha, och namnet, ja men vi känner på det när vem det nu är som kommer ut. Ja, och när vi kommer hem, blöjor, det får väl springa och ner och köpa på affären. Och ja, det som inte finns, det hittar vi i Nils lådor och lite sådär. Och
jag tycker det låter skitbra. Och så här, det låter ju härligt att vara så lite avslappnat.
Ja, men jag tror det. Och så tänker jag så här, men så blir det lite jul och det är mysigt. Och vi kommer kunna vara hemma och vi är familj och alla hjälps åt. Och så tar vi lite på uppstuds. För ingenting blir ändå som man har tänkt sig. Men det blir oftast väldigt bra ändå.
Mm.
Så att jag... Inför förlossningen så har jag nog tänkt att det löser sig.
Utskarande.
Men däremot så var jag hos barnmorskan igår. Och jag känner ju att det är en livlig rackare. Mm. Det är det. Mm. Den vänder ju på sig var tionde minut och tittar åt alla håll. Mycket riktigt. Hon bara, jag kan faktiskt inte känna hur bebisen ligger. Och det är läge för den att liksom tippa upp och ner nu.
Just det.
Så att jag ska tillbaka här om någon vecka. Och då så sa hon ju att men då får vi ta ställning än så länge det är lugnt. Men jag tror just nu att rumpan är rakt ner och den sitter, tittar rakt fram. Och sen, whoops, i sekunden senare så vänder den på sig och sprattlar åt alla håll. Så att jag har absolut inte en fixerad bebis. Den ligger definitivt inte med huvudet neråt. Och då kände jag så här, nej men gud, tänk om den hamnar i säten nu då? Mm. Tänk om jag ska ha ett planerat kejsarsnitt. Den tanken hade liksom inte riktigt slagit mig. Jag har ju tänkt många andra scenarion. Mm. Kanske ett akut snitt. Eller att, men jag har tänkt mig själv att så här, nej men gud, tänk om det blir så då? Mm. Vad konstigt.
Ja.
så. Det var min första förlossningstanke. Men jag tror att det blir bra.
Ja,
jag tänkte liksom att jag skulle ligga där på BB och äta lussekatter. Och titta på något Lucia-tåg kanske. Och det blir väl inte alls så heller. Men jag är faktiskt inte så orolig.
Skönt.
Däremot så, men Nils, jag hade ju inte haft ont en endaste gång. Och sen så kom ju första värken och då var liksom.
Var du hemma då eller vad hände?
Ja, det kan man säga. Det var vi, vilket var tur. Men den här gången har jag ju liksom ont lite hela tiden. Jag känner ju något varje dag som påminner mig om känslan av en förlossning.
Mm.
Jag minns ju smärtan och jag känner den lite till och från nu hela tiden. Det känns inte lika chockerande utan, men sen är det ju som sagt okontrollerbart. Så att, nej, jag är inte så rädd för så här smärta. Jag är nog mer tankar som spökar att det ska hända något.
Mm.
Och de tankarna hade jag inte alls första gången. Då var jag mer så här rädd för att spricka eller bajsa på sig. Mm. Alltså såna här konstiga saker.
Mm.
Eller om det skulle hända något med barnet. Den här gången är jag mycket mer rädd för nämen just komplikationer eller barnet eller mig själv faktiskt. Mm. Det ska hända något med mig. Alltså sådana saker som jag inte alls funderade på första gången. Tror jag. Då var jag svinrädd över vad gör man med ett barn när man kommer hem.
Mm, precis.
Det är jag inte dugg bekymrad om nu. Nej. Faktiskt. Så att, nej men förlossningen känns långt borta från de där.
Ja, den är ju nära tiden.
Men samtidigt ser jag liksom fram emot det. Och det jag verkligen ska göra de här sista veckorna nu och även förlossningen. Jag ska inte skynda någonstans. Jag ska stanna här och nu. För att det här kan vara sista gången i hela mitt liv som jag är gravid.
Mm.
Och då ska jag inte tycka att de här sparkarna är jobbiga. De är härliga. Trycket liksom ner i muffen är inte jobbigt. Det är liksom mysigt. Det är ju barn. Och kan jag, och jag är ganska bra på det i vardagen, stanna en liten sekund under det där dygnet eller två på BB och tänka, fasiken vad fint det här är, vad härligt det här är, då ska jag göra det. För min Nils gjorde inte det, då ville man bara liksom att det skulle ta slut och jag ville bara träffa det här barnet.
Mm.
nu ska jag klappa mig själv lite extra på magen, stonka lite extra högt, få verkligen vara gravid och sen så försöka njuta av stunden och faktiskt ta in den. Det är nog liksom det jag verkligen kommer försöka ta med mig till förlossningen. Vara mer närvarande, känslan kanske i rummet eller vilka människor som är där. Eller, det var inte alls första gången.
Jag älskar din inställning, det låter ju helt superbra.
Sen, som sagt, sen får vi se hur det blir. Men det är mitt min önskan.
Men man ska ha en målbild, det tycker jag. Men hur var det då? Ska vi köra Nils här?
Du, shoot!
Ja, verk nummer ett. Vad hände? Vad var ni och liksom, hur kändes det?
Nej, men det var en onsdag. Jag åt en chokladkaka tidigare på dagen, min bästa tjejkompis. Och hon sa, nu händer det något snart, va? Sa, nej, här kommer inte hända något på jäkligt länge.
Var det här, har du gått över tiden då?
Nej, eller var det här var en vecka innan.
Ja.
Och jag skulle ju till och med på kräftskiva på lördagen. På den årliga släktkräftskivan. Så jag hade inte en tanke på att man kunde föda tidigare. Och sen hade liksom alla mina tjejkompisar gjort det. Fött alltid från 5 veckor till 4. Så sa jag så här, men ja, jag kommer ju liksom bryta mönstret. Det kommer ju säkert ploppa ut en kille, alla andra flickor. Och jag kommer gå över 2 veckor i tiden. Så att jag var inte ett dugg orolig. Så jag satt där och skröt med chokladkaka. Jag tänkte så här, att här händer ingenting. Gick hem, mötte pappa som kom med den sista lilla detaljen som skulle falla på plats. Och det var bebissängen. Mm. Det var liksom presenten från mamma och pappa. De hade gjort i ordning min gamla barnsäng.
Mm.
Och pappa bar upp den och ställde den i sovrummet. De hade bäddat så fint. Och liksom han hade målat den. Och lagt små gosedjur i. Och så den eftermiddagen så stod jag liksom och betraktade den sista grejen som vi inte den gången liksom hade förberett. Nu finns ingenting. Och då tror jag kanske hela kroppen bara så här. Men nu är jag färdig. På kvällen var det OS. Sportfånen som man är. Mm. Helt galen. Insatt i allt. Tittar varenda match. Kollar på allt. Så var det såklart handbollsfinal. Tittade. Hejade. Hoppade. Skrek. På vardagsrummet liksom som jag gör. Oavsett om det är fotbolls-VM eller vinterstudion. Så det gjordes det. Och Hampus stod och lagade mat. Och sen bara sa det splash. Alltså på riktigt som på film. Så,
nej gud, jo. Det är det första jag hört som var... Ja. Vad häftigt.
Och jag hade kjol. Kjol. Och allt var så stängt i hela köket. Tänkte jag säga. Men det var verkligen en stor, jättestor vattenpöl över hela golvet. Och jag bara, vad händer nu? Han bara, ingen aning. Och båda bara, nej men det vattnet är gott, vattnet är gott. Och jag kommer ihåg att jag tittade på mina händer. Och de skakade så mycket. För att då fattade jag så här, shit, jag ska föda man. Nu, det är nu det händer.
Exakt.
Alltså inte sen, det är nu. Och han ska hämta en städmopp. Han bara, är det lugnt eller? Jag bara, jag ska bara se klart på matchen. Varför tänkte jag så? Jag hade liksom inte en tanke på att jag skulle göra något annat. För mig var det självklart. Han ställde sig, han svabbade lite golv. Och jag ställde mig och tittade klart.
Strek färdigt framför handbollen.
Ja, alltså, exakt. Tittade färdigt på handbollsmatchen. Hade inte en värk, hade inte ont. Det bara fortsatte ju att forsa vatten.
Ja.
Men jag stod ju där på en handduk och liksom hejade och tänkte att det var väl inte hela världen. Men sen tror jag matchen var slut. Och så ringde vi i alla fall till BB och bara så här, men vattnet har gått. Och de bara, men då vill vi ju titta liksom. Jaha, okej. Men vi fattade ju att så här, men vi kommer ju hem igen. Här kommer inte hända något.
Mm.
Så vi lämnade liksom... maten på spisen, Mino, vår hund, fick vara kvar hemma. Jag tog inte ens med mig babyväska eller någonting.
Ja, iskallt.
Ja, jätteknasigt. egentligen. Men så vi åkte in och så mätte de liksom lite på magen och grejer. Och så, men det här är bra. Jo, vattnet har absolut gått.
Mm.
Men det fylls ju på och fortsätter. Och så här, och det här var onsdag. Så sa de så här, men har det inte hänt något innan fredag? Så får ni en gångsättningstid vid 10. Och sen så kom jag ihåg att det var en barnmorska som sa, hon blinkade till mig och sa så här, men jag tror att vi ses innan dess, sa hon. Och nu i efterhand så vet jag att klart från 17 att hon såg verka på den där monitorn.
Ja,
det var bara jag som inte visste det. Så åkte vi hem, käkade den där sista pastan, gjorde oss i ordning och sen kom verkarna. Liksom, bara... på kvällen när vi typ vid 11-tiden så fort vi egentligen kom hem. Och från min första verk till min sista så var det liksom, hade jag, ja, verkar varannan minut.
Okay.
Så att jag hade liksom aldrig, jag hade inte en enda paus på de här timmarna.
Och redan för, liksom,
från min första.
Okay.
Och jag har ju liksom hört innan så här, men om man har, vad ska man ha?
Tre på tio minuter.
Ja. Och sen, jag bara vänta. Alltså nu har jag har varannan minut.
Ja.
Och då ringde vi in liksom. Och då sa hon så här, men hur långa är de? Men de är typ, de varade ju 30 sekunder. Hon bara, jag vill helst att gå upp till 45 sekunder ungefär på varje verk. Okej, jag bara, det är nog ganska nära nu. Men det här är ändå hanterbart.
Mm.
Så sa de liksom, men vi förbereder för dig, men ta en dusch. För ibland kan det hända att verkarna stannar av när man duschar. Eller att det är jätteaktivt i början och sen stannar det. Så jag tog en dusch. Och som tur var kunde jag sitta på liksom badkarskanten för att vi har badkar bredvid duschen. För att jag kunde inte stå i duschen längre.
Nej, jag skulle säga, jag måste fruktansvärt stå.
Jättekonstigt blev det. Och då insåg jag så här, nej men gud, jag kan inte stå längre upp. Utan jag måste ju sitta ner. Det har inte stannat av. Och så ringde vi och de bara, men det är klart ni ska komma in. Så då gjorde vi det. Och då ringde vi och fixade med hundvakt. Tog med oss väskan. Lundan, liksom, diskade undan pastan. Men det är ändå ganska roligt att det senaste som står i en uppslagen dator när vi kommer hem några dygn senare på Google är, vad gör man när vattnet har gått? Så liksom, ja, vad gör man?
Ja.
Det är typ det enda man kan förbereda sig i 9 månader är liksom om vattnet går.
Exakt.
Nej, det har vi googlat.
Sista minuten, när det kommer.
Exakt så. Nej, så då åkte vi in och sen satte det igång.
Och hur lång tid, alltså...
Från det att vi kom in?
Nej, från din första verk till att ni kom in. Alltså, hur länge var du hemma?
Alltså, jag var ju hemma kanske 2 timmar där. Efter. Och sen dröjde det ju i alla fall 12-13 timmar till efter det. Så allt som allt tog mig ungefär 16-17 timmar.
Mm.
Nils kom liksom nästa dag.
Mm.
Men jag började... Alltså, typiskt mig. Jag började ju räkna. Så här, 1 centimeter i timmen.
Just det.
Alltså det är så, nej, så här, vill ha struktur, jag vill ha kontroll, delmål, ja precis. Så jag började liksom, ha, om klockan är 3 nu och så är så typ 4 centimeter öppen. Det innebär att klockan 10 imorgon bitti, så ja men då kan jag börja krysta. Så det var liksom det jag hade framför mig.
Mm.
Och sen kom de in klockan 10 nästa morgon och man har haft alla de här vidriga timmarna och sa att jag inte alls kunde börja kryssa.
Du bara, jo men det har jag skrivit upp här.
Exakt så var det, Nina. Jag hade en klocka framför hela tiden. Jag bara, vad menar ni? Men jag ska vara 10 cm öppen nu. De bara, du är 8.
Uh-huh.
Jag bara, nej. Det är fel enligt mitt schema här. Så att jag låg 3 timmar efter.
Aldrig hänt Frida Farman innan. Bara, jag är alltid på tiden.
Så att lite så var det. Men det gick ju bra. Jag tycker liksom att vi kämpade på. Det var det enda som jag inte var beredd på var att vi var ganska mycket ensamma.
Mm.
Jag liksom hade fått för mig att det skulle vara någon i rummet hela tiden med oss. Men det var det ju inte. Utan då kom jag in och kollade. Mm. Liksom, kanske varannan timme. Och en gång var vi nästan 3 timmar själva.
Okej. Okay. Kändes det läskigt då?
Inte eller? Alls. Snarare ganska skönt. Vi jobbade liksom i team. Och tiden bara flöt på. Jag hade liksom, utan den där klockan hade jag inte haft något tidperspektiv alls.
Nej.
Men varför skulle det stå liksom en...
Någon övervakare?
Ja, men precis. En barnmorska att titta på. När jag satt och liksom stonkade på en pilatesboll.
Mm.
När hon kunde hjälpa liksom någon som skulle föda i rummet bredvid. Så det var jag inte beredd på. Men däremot så gick det ju ändå förhållandevis bra. Det var ju skitjobbigt. Ibland svor jag och jag hade feber och jag svettades. Och liksom, det var aldrig någon panikartad situation eller liksom kaos.
Och hur var det med smärtstillning och sånt?
Jag kom in och visste ganska snabbt att jag ville ha epidural.
Mm.
Och det var de som frågade, så vill du ha det?
Mm.
Så absolut, och sen kom de kanske en kvart, 20 minuter senare. Så jag tog det ganska tidigt. Och det hjälpte så där för mig skulle jag säga. Okay. Det kanske funkade de 2 första timmarna. Då minns jag att jag Hampus vilade lite. Jag låg och drack nyponsoppa. Och smsade mitt i natten, klockan är typ 5. till mina två bästa vänner och skrev så här: det här är en baggis. Jag, jag har blivit lurad i hela mitt liv. Om det inte blir mer än så här, då kan jag föda alla andras barn i resten av mitt liv. Jag kan säga att sen kom det inga fler sms från mig. Så här, jag skrev ju så här: här ligger jag och dricker nyponsoppa.
Selfie.
Det här är en baggis. Och jag kände mig så lurad. Men sen hjälpte inte det där så mycket mer. Och sen började liksom trycksmärtan ta över. Och ja, som sagt, det blev inga fler kaxiga sms. Förrän här är han. Nej, så att då kändes det helt okej. Men sen hjälpte faktiskt inte epiduralen jättemycket på mig. Efter, inte på det sättet. Vissa blir lite mer så här avdomnade i benen eller inte känner. Men det hände liksom inte mig. Utan jag hade nog ganska stark känsla hur mycket man än fyllde på den där epiduralen. Däremot så...
Men hur var den smärtan då? Alltså...
Liksom okontrollerbar. Och jag, det är svårt, jag försöker förklara för andra att beskriva liksom den här smärtan för kompisar och sånt. Än när det är en smärta man inte upplever. Och jag upplever förlossningssmärta som två smärtor. Den ena som man känner igen... Och det är den här liksom, aj, jag slog mig på smalbenet. Eller så här, jag har brutit handen eller bränt handen på plattan. Mm. Det är liksom igenkänningssmärtan. Och det är den på något sätt som en epidural eller en, liksom lustgas går in och bryter. Liksom. Och det är den man också kanske kan hantera med andning och liksom så. För det är den man känner till. Mm. Sen finns den smärtan nummer två som jag kallar för trycksmärtan.
Mm.
Och det är det okontrollerbara trycket som man egentligen inte har känt igen förut. Och jag kan bara jämföra den med att om man har varit riktigt magsjuk, oavsett om man ska kräkas eller om det är åt andra hållet, så pulserar magen eller kroppen på ett sätt som du kan ju inte stoppa att du ska kräkas till exempel. Och så här, nej, jag väntar en liten stund. Utan här hulkar du ju liksom, eller att det blir tryck bakåt eller uppåt. På ett sätt som du inte kan stoppa. Och precis samma upplevde jag under förlossningen. Att det var ett tryck som pulserade som var okontrollerbart. Och det är den smärtan man inte kan visualisera. Varken innan eller nu igen. Mm. Eller överhuvudtaget kontrollera. Utan det bara levde loppan.
Mm.
Den gjorde liksom, som sagt, epidural ingenting för mig. Men däremot så tog jag lustgas samtidigt.
Mm. Hur var det?
Men det trodde jag inte alls var min grej. Men vad fel jag hade.
Ja.
Men jag hade inte så mycket gas. Man kan ju välja hur mycket man vill ha i den. Liksom 30%, 50% eller 100%. Mm. Jag kände aldrig att jag behövde över mer än 50% i den. Däremot så var den som ett hjälp i mitt räknesystem då. Att jag liksom kunde andas i masken och räkna exakt antal sekunder.
Mm.
Och sen när jag skulle ta bort den, hur många sekunder den skulle vara borta. Så det var liksom ett system för mig av och på. Av
så
och
var
på.
Det för mig också, måste jag säga. Att man liksom använde den för att liksom få någon form av kontroll i rummet. På något sätt.
Exakt så. Sen insåg man ju dagen efter att man kanske inte alls hade haft någon kontroll. När man pratade så här lät som att jag hade rökt 15 cig. Varför då? Nej, men jag kanske har skrikit jättemycket i den här masken. Och varför har jag en stor bula på hela näsan? Jo, men det är för att jag har tryckt den här masken så himla hårt. Liksom även näsbenet, så jag var helt öm. Då insåg man att, vilken bra kontroll jag hade med den där masken i rummet. Men jag tyckte ändå att den var superbra.
Mm.
Och sen så var det så här, men mestadels liksom under hela min förlossning så satt jag med den där masken på en pilatesboll faktiskt. Mm. Jag trodde inte ens att, att pilatesbollen var ett hjälpmedel. Men för mig var det super, super skönt. För att det blev som ett mottryck. Jag tyckte det var liksom läskigt så fort det var att det släppte mellan benen.
Ja, just det. Att det var öppet blås.
Ja, liksom. Exakt. Jag visste inte vad som kom ut. från vilket hål liksom. Då kändes det mycket skönare att sitta med ett mottryck. Så det gjorde jag. Jättelänge. Så att jag liksom, jag höll inte på att gå runt. Jag satt inte på pallar och jag duschade inte och grejade inte. Utan... Jag satt på den här bollen och så satt egentligen Hampus bakom mig.
Mm. Ja, vad gjorde han annars? Liksom, vad...
Förutom när han sov. Nej, det gjorde han faktiskt inte alls. Det gjorde han bara då när jag drack nyponsoppa. Vi hade inte pratat så mycket innan. Utan jag var väldigt så här... Jag vill lita på dem som är där. Jag tänker ta in deras tips och råd utifrån våran situation. Så de guidade honom jättemycket och jättebra och sa så här, pröva det här och gör det här. Men det var mycket att jag satt på bollen och han satt bakom mig. Och så satt han, och det tyckte jag var superbra, han satt och tryckte ihop mina höfter vid värkarna. Liksom, så det var som att han lindrade smärtan vid varje. Så sa jag till honom, jag bara, nu. Och då tryckte han från båda sidorna. Liksom. Men det var ju inget som han visste, utan det var ju som de på plats visade att han kunde göra. Det var mycket att han hela tiden satt bakom mig. Och kanske höll i mig, eller jag fick luta mig mot honom, eller sådana grejer. Liksom. Han satt ju knappast bredvid och käkade mackor och lyssnade på musik. Nej, nej. Det fanns liksom inte tid för det. Vi hade aldrig en paus. Och det var, inser jag nu efterhand, att många har kanske en paus eller att verkarna kommer och går. Men eftersom jag hade verkat varannan minut från verk ett, så fanns liksom aldrig någon chans att vila eller stanna upp. Det bara rullade på. Men samtidigt var det ju lite skönt, för då hände det något. Jag gick aldrig och väntade på någonting. Men sen var det då liksom vid ett tillfälle. Hon måste vara, jag vet, tappade lite tiden på klockan där ett tag, tror jag.
När du gick över schemat.
Ja, men då somnar jag. Okay. Det låter helt knäppt. Jag vet inte om jag däckar slash somnar. Men det är som att alla verkarna liksom, de försvann eller någonting. Och då somnar jag på riktigt på knä. Hängandes liksom över, ja, den här sängen. Jag sover nog. Men jag vet liksom faktiskt inte riktigt var jag är någonstans. Man är lite borta. Jag kan inte riktigt förklara hur lång tid som förflöt. Men det kan ha varit någonstans mellan 45 minuter upp till en och en halv timme.
Mm.
Som jag nog sov faktiskt.
Det var skönt och bra.
Jättekonstigt.
Du måste ju varit helt utpumpad efter.
Nej, men jättekonstigt är det. Och sen så kom jag ihåg att de kom, liksom, eller läkarna kom in i rummet. Och Hampus, jag fattade inte ens att de hade varit borta. Så frågade de mig, så här, men du, är du redo nu att krysta? Oh yes, jag tittade på klockan och bara, för att hon är efter 12 och jag skulle ha barn klockan 10. Så att vi kör.
Det är dags.
Och då kom jag ihåg så här, att de sa så här, men vad, jag bara, vad har ni varit? Eller vad, liksom, vad har du varit? Och de bara, nej, men det här är jättebra. Hampus har precis varit och ätit lunch. Lunch? Vadå, har du varit och ätit lunch? Då har Hampus varit ute i någon mat så har du ätit kyckling. Liksom, medan jag sov.
Men bara, då pågår det någon form av liv utanför det här rummet?
Liksom? Och jag fattade ingenting. Så att då sa de, perfekt, nu är Hampus redo. Vi också. Så gick de och hämtade liksom en läkare till, tog på sig rocka. Sa, lägg dig på sidan, förberedde allting. Inte alls panikartat.
Nej, vad utan, härligt det låter. Så himla kontrollerat.
Jättekontrollerat och organiserat. Precis, och det passar ju mig. Det var otroligt bra. Nej, och sen så när klockan var liksom, men typ 10 över 12, så sa de, nu kör vi. Och jag bara, men hur kan de veta det?
Exakt.
Så jävla konstigt. Men så var det. Och sen 12:30, 7 kryssningar senare, så var han ute.
Oh, wow.
Och då så sa de, det är jättemycket hår för ditt bebishuvud mellan dina ben. Vill du känna?
Gjorde du det?
Och du gjorde det.
Wow, hur var det?
Och då kände jag, tog jag handen mellan benen och kände på mitt barns huvud. Så jävla konstigt. Och då sa de, hur känns det? Och jag svarade och skrattade faktiskt. Och bara, det här är så jävla sjukt, sa jag. Och då kände jag att det var så nära.
Mm.
Och sen så sa de också så här att nästa gång så kommer nog barnet. Vi pillar ut barnet lite. Så det gjorde de, att de manuellt liksom plockar ut axlarna.
Okay.
Och tar undan liksom hinnen, eller vad man ska säga.
Mm.
Så att det trängsta partiet liksom kommer ut. Så de började liksom plocka ut honom liksom för hand. Långsamt, långsamt.
Det låter så härligt odramatiskt. Och liksom...
Nej, men det var faktiskt inte så dramatiskt då i slutskedet. Skönt. Utan just för att det inte bara ska spricka så här tjup, liksom. Så, och de hade ju tid däremellan. Det kanske dröjde då 2-3 minuter.
Mm.
Och sen nästa verk. Då kände jag liksom att nu kommer ju barnet.
Ja.
Och så lyfter de upp honom och vi visste ju inte vad det var. Och sen så... Så jag vet inte, det är också såna grejer som jag kommer nog fokusera på annorlunda den här gången. Men då, jag tänkte inte på om barnet var blott. Jag tänkte inte på om det skrek. Jag tänkte inte på någonting av de här grejerna. Utan jag tittade bara mellan benen. Vilket är jättekonstigt. Och jag skrek, men den har en snopp! Och Hampus som då står snett nedanför mig, liksom egentligen framför min mage. Men hans ansikte är ju ändå 30 centimeter från snoppen.
Uh-huh.
Och han ropar, va? Har den? Så att det liksom...
Det är fantastiskt.
Ja. Och sen fick vi nog honom upp liksom ganska snabbt på bröstet eller någonting. Men det som jag också var förvånad över var att han såg ut som en liten persika. Jag trodde att det skulle vara som på film, att de kom ut kletiga, blodiga, ja, liksom blå. Nils var inte det. Han var bara lite blöt, kommer ihåg. Han var lite blöt på munnen så här, och så lite blöt på huvudet. Men annars var hyn liksom helt slät. Han hade inget blod på sig. Liksom. Han var inget kladdig. Så han var bara...
Perfekt.
Nej, men sen ny, tyckte jag. Så, här. Så inte alls som man har sett på bilder eller film. Så liksom på våra första bilder som vi har på honom så ser det ut som han nästan har varit ute i några timmar.
Mm.
Ja.
Så. Häftigt.
Ja.
Hur var känslan då? Fick du... Alltså, kände du den här direkta lyckan? Eller var du för omtumlad? Eller hur kände du?
Nej, men jag grät inte. Eller liksom så. Och jag minns att jag kände den här riktiga lyckokänslan när jag såg Hampus hålla i honom. Inte när han låg liksom mot mig och jag tittade. För det kunde jag nog inte riktigt ta in, tror jag. Men jag såg... Jag låg bredvid och han, liksom, han låg i Hampus knä och hade liksom en liten filt. Och Hampus satt och tittade på honom. Då kände jag lyckokänslan. Men sen tror jag... Jag tror inte riktigt att man fattade vad man hade gått igenom. Och alla pratade liksom om när mackorna som kommer och drickat och så här. Jag minns inte ens om jag åt min macka.
Nej, samma här. Jag var liksom rätt, inte den.
Nej, jag var rätt ointresserad av den här mackan, kan jag säga. Och sen skulle liksom, så ville ju de ändå kolla en efter och att moderkakan skulle komma ut. Mm. Och jag fick sy ett par stygn och liksom alla sådana bitar. Men då var jag nog mer liksom lätt. Men jag vet inte, jag var inte lättad över att Nils mådde bra eller att jag hade fått barn. Det var mer att det var slut. På något sätt.
I hear that.
Jag kan liksom inte riktigt tänka att allt det man har liksom förväntat sig hela den här situationen, så var det liksom över. Men jag minns däremot att jag gick in i duschen efteråt. Och jag stod inne, jag vet inte hur lång tid som förflöt, men kanske gick 40 minuter. Och det här har jag faktiskt aldrig pratat med Hampus om. Jag vet inte vad han gjorde däremellan. Eller om han var med Nils. Eller du vet, vad som att jag brydde mig inte.
Nej.
Jag sket i vad alla andra gjorde. Jag var i min egen värld. Så kommer jag bara ihåg att barnmorska kom in flera gånger och frågade om jag var okej.
Okay. Just det.
Men jag stod bara där och sa, det här är den skönaste dusch jag någonsin har tagit.
Mm.
Och det är det fortfarande. Jag förstår ju de här som har varit liksom på Robinson i 10 veckor.
Ja,
och får ta sin första dusch.
Ja.
Det är kanske så nära jag kan komma det.
Ja.
Jag kommer ihåg så här varmvattnet. Och jag bara stod där. Och så jävla konstigt.
Nej, men det är en fantastisk känsla.
Alla andra pratar om mackorna. Jag pratar om den fantastiska duschen.
Ja, jag håller med dig. Helt klart. Jag tyckte också det var... Man bara så här, man blir... Bara också så skölja av sig allt. Liksom.
Man blev ren och sen kunde jag liksom gå ut och så här fokusera. Och... Mm. Men samtidigt är det liksom de där första dygnen på BB. Jag minns ju, men ändå inte. Jag vet bara att det var härliga sommardagar utanför fönstret. Det var liksom 25-30 grader varmt och vi låg där inne på vårt rum och vi tittade på serier på Hampus dator och slog den lilla bebisen bredvid. Och... Så konstigt.
Mm. Hur var det att komma hem då, tyckte du?
Men det var ju det jag hade varit rädd för.
Mm.
Alltså det var min största fear.
Ja.
Minnesbilden, liksom mentalt, som jag hade föreställt mig. Att när vi kom hem och man ställde liksom babyskyddet på soffan med barn. Och vad gör vi nu? Liksom, vem tar hand om det här barnet? Men gud, det är ju jag. Och det var jag så jäkla rädd för. Men det gick bra. Vi tog en taxi hem på BB och satte fast en babyskydd. Han låg där, vi kom in i lägenheten. Och det var ju så här, solen sken och vi öppnade liksom terrassdörren och han stod där liksom. Och så tror jag vi bara satt oss i soffan och bara, jaha. Liksom, vad gör vi nu? Och sen på något sätt så är det som att det bara flyter på. Vi båda stod ju där och liksom tog på den här bodyn och tog en kvart och man var liksom öm när man bytte de första blöjorna och liksom det kunde också ta sin lilla tid och båda var närvarande och allt skulle göras. Det var ändå inte konstigt. Trots att det är något man gör absolut första gången själv. Jag hade ju försökt bytt någon blöja innan på min bästis barn. Liksom. Men annars inte. Och jag är inte så här jättevan vid små barn. Så. Och jag hade nog typ knappt aldrig klätt på ett litet barn. Eller något sånt. Så det var ju konstigt. Men samtidigt så minns jag att vi var den där liksom sensommar liksom, dagen. Och vi låg på soffan och tittade ut. Och så började det spöregna. Men det var ändå så här fåglar i luften. Det var varmt. Det var riktigt sensommarregn. Vi spelade hög musik. Då bara grät jag. Liksom, när vi låg där som en liten familj. Och det var bara sån fin stund.
Fint avslut tycker jag på hela den här fantastiska på många sätt och även väldigt jobbiga historien. Eller historierna.
Ja, det ska jag säga. Som jag faktiskt inte har berättat om förut. Ja. Så här, tror jag.
Tusen tack för att du ville berätta.
Bara mysigt och trevligt att få hänga med dig här.
Vad härligt.
Och som sagt, att man kan dela med sig till andra och om det kan hjälpa eller stärka eller bygga upp hopp betyder minst lika mycket för mig.
Ja, kära lyssnare, då har vi helt hoppat till lite längre fram i tiden och till ett helt annat rum. Ni hör säkert det på ljudet. Men nu sitter vi här med Frida igen. Frida, du blev en tjej!
Ja, surprise! Du blev det.
Ja.
Så här 8 veckor senare nästan exakt på dagen.
Hur mår du?
Oförtjänt bra. Kanske provocerande bra också. Men jag njuter. Bra. Det gör jag. Och därav mår jag nog himla fint faktiskt.
Njuter du mer nu än med Nils?
Ja, på ett helt annat sätt. Av säkert jättemånga anledningar. Men jag tror att jag gör om och gör rätt. I den mån som det går.
Precis. Du, men ta oss tillbaka nu då, 8 veckor bakåt ungefär.
Shit.
De sista dagarna innan. Hur mådde du och vad gick tankarna?
Nej, men jag hann faktiskt liksom aldrig bli sådär riktigt trött på det. Bara mest nyfiken. Och jag har ju ändå, trots nervositeten, så har jag ändå gillat att vara gravid. Jag hade inte sådär jättestor mage på slutet heller. Så att det blev sådär riktigt tungt. Men det var helg. Och på fredagen så fyllde Hampus år. Så vi var lite så här, ska vi pricka Hampus födelsedag? Men nej, han fick fira i lugn och ro. Och vi hann liksom bocka av fredagen. Check. Lördagen kom och jag var sjuk faktiskt. Mm-hmm. Jag var febrig och snorig och helt sänkt.
Oj.
Så jag egentligen såg mig igenom hela den dagen. Jag bara låg på soffan och det gör aldrig jag. Jag är alltid upp och liksom har mig. Mm. Men det kände nog den här lilla tjejen av. För det som var så läskigt var ju, jag skrev faktiskt om det på min blogg, var att jag inte kände några som helst rörelser i magen. Men det var på ett läskigt sätt för att tidigare har fått gensvar efter kanske 10 minuter, en kvart. Vissa barn rör ju på sig mindre eller mer. Liksom. Och jag vet att jag har haft en väldigt aktiv bebis. Och har jag liksom inte känt någon, så jag har kunnat buffa lite, så har jag fått svar. Liksom. Men här hände ingenting. Så började jag fundera så här, hur många timmar sedan var det som jag kände något. Mm. Och började inså att det var nästan en hel dag.
Oj, obehagligt.
Och så tänkte jag, nej men jag är inte så nojig heller. Ja, utan jag låter snarare liksom att det går för långt åt andra hållet. Men så tänkte jag, jag måste upp och röra på mig. Jo, det hände ingenting. Jag drack kallt vatten. Jag åt iskall frukt. Jag åt godis, choklad. Allting för att liksom kicka igång. Fortfarande bara stendet. Det hände ingenting. Jag bara, jag måste nog säga något till Hampus. För jag började liksom få nästan en gråtklump i magen. Och sen så sa jag det till Hampus. Jag bara, du, det känns inget bra. Liksom, magkänslan säger mig att det här är inte som det ska vara. Och det som var läskigt var egentligen inte att jag inte kände rörelser, utan att hela magen kändes liksom punkterad. Mm. Att alla som varit så här gravida på slutet kände sig sprickfärdiga.
Mm.
Magen är liksom stenhård och det går knappt att trycka på den. Min mage var slapp.
Mm.
Liksom, jag kunde ta tag i magen. Den var som deg.
Men gud.
Och bara, fan, det här är inte bra. Alltså. Så jag ringde faktiskt till BB.
Mm.
när det hade gått en liten stund till och så kom vi överens, Hampus bara med ring, så det ringde så förklarade det för dem. Och de tog jätte liksom, allvarligt på situationen och sen så frågade de just liksom, den fällande kommentaren, så är det ditt första eller ditt andra barn? Så är mitt andra. Och då bara, kom nu, sa de. För då visste de att jag visste hur det skulle kännas på något sätt. Mm. Så att snabbt in. Och de började söka efter hjärtljud och så hittade de inga. Och de två minuterna de var liksom bland sitt livs längsta. Du vet, tårarna bara kom och bara knep liksom, Hampus hand. Och jag såg hon bara febrilt liksom, letade och satte CTG:n på, flyttade den på magen och sen bup, bup, så kom det upp på skärmen och så tick, 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 liksom. Och då kunde man ju pusta ut liksom, att hjärtat slår. Så. Men det var fortfarande ingen aktivitet. Och om jag förstått det rätt så vill de se att CTG-kurvan liksom ändras. Att den ska gå både upp och ner för att det tyder på rörelse hos barnet. Mm. Men här var det bara liksom hjärtslag och inga rörelser. Så att då, sen kom han, chefsläkaren, efter en liten stund och gjorde ultraljud. Och tittade på allt, men som sagt, inget barn som rör sig. Utan hon ligger där, men alltså inte ens ett... liksom en tinstummelse till minsta lilla rörelse. Så jag hade ju rätt liksom, i min intuition. Men de kunde ju fortfarande inte säga varför. Men de gjorde en superbra koll. De var så proffsiga och jätteduktiga på alla sätt och kollade. Jag visste inte ens att man kunde kolla så mycket saker liksom, på ett barn i magen. De kollade allt ifrån navelsträng till hjärta till flöden. De mötte liksom, blodflödena från liksom, artär och ven. Så att allt stämde och det gjorde det liksom. Bebisen mådde bra. Men de sa ju det, vi kommer inte släppa er härifrån förrän vi har fått rörelse från bebisen. Men det var bara att dricka en kanna saft. Ge oss ut mitt i lördagnatten i en storm och traska runt uppe i Liljanskogen i typ en och en halv timme. Och röra på sig med en sovande Nils i vagnen. Kom in igen vid kanske halv ett. Nytt ultraljud. Ingenting. Bara stilla bebis. Och så sa läkaren, så sa han så här, jag kommer sitta här nu tills jag ser att någonting händer. Så han satt blickstill med ultraljudapparaten liksom mot min mage. Och sen kanske efter en kvart så ser man liksom en litet, ett liten hand eller om det var ett finger som bara tjuff, rörde på sig. Och då sa han, där såg jag det jag ville se. Okay. Och sen kort efter så rörde sig huvudet lite och då kände jag liksom en liten buff.
Hur kändes det?
Nere i magen. Men, en lättnad som liksom inte alltså går att beskriva. Och plus att jag då ändå inte är en orolig person. Men här var det ändå liksom allvar. Jag såg på dem. Alltså man kan läsa av liksom personer att det är något som inte riktigt ska stämmer som det ska. Då sa de så här att vi vet inte, ibland sker det här. Det kan hända, det finns ingen orsak. Men det kan vara lugnet före stormen. Du beräknade här om 5 dagar. Vi får väl se. Mycket riktigt. Oj vad rätt han hade. För liksom, sen var det bara några timmar kvar till vattnet gick. Liksom. Och nu efterhand så fattade jag att liksom, jag kanske var sjuk. Jag hade tagit det lugnt. Hon la sig till rätta och samlade kraft.
Precis.
För liksom, snart ska det gå undan. Mm. Och det fick vi liksom på söndagen var allt som vanligt igen. Jag kände rörelse var 10 minuter och magen var spänd igen.
Gud, och vi häftigt.
Ja, och häftigt vi bestämde film, oss faktiskt för att gå på bio. Så vi gick och såg Hunger Games, låg 3 timmar i en biostol ute i nya mål av Skandinavia, hade barnvakt hela dagen, handlade julklappar, åkte hem och sen började.
Och sen gick vattnet.
Ja, sen gick vattnet först den här gången också. Men inte så där filmiskt som med Nils. Man kan ju faktiskt inte låta bli att jämföra både sina graviditeter och sina förlossningar nu när man faktiskt har 2 barn. Häftigt att jag får säga det.
Ja, exakt. Barn i plural. Kan vi bara jubla
över det? Nej, men så i och med att jag då var sjuk och hade liksom varit sjuk där på natten och så jag bara, jag håller på typ inte kan andas här. Jag måste gå upp och dricka vatten. Klockan var 5:45 någonting. Så jag gick upp i badrummet och skulle dricka lite vatten och kände så här, det är något som sipprar på mitt ben. Så här, vad kan det vara? Och då kände jag, men gud, det är vattnet som har gått. Och sen satte jag mig och bara, jag går på toa samtidigt när jag dricker lite vatten här. Mm. Och då gick vattnet fullkomligt i toaletten.
Wow.
Och kände just så här, men gud vad skönt. Det var inte på stan den här gången heller. Utan hemma i lugn och ro. Men så att jag, om någon konstig anledning, så sov vi i varsitt sovrum. Så att jag gick in till Hampus och sa, du, vattnet har gått. Men vi, jag går och lägger mig igen. Vi sover vidare och väntar till måndag morgon, till klockan ringer. Mm. Försökte jag. Liksom, för jag tänkte att med Nils tog det ju flera timmar innan det hände något. Så att det är ingen idé. Liksom. Så jag hämtade bara en handduk och gick och la mig på sängen. Och tänkte, här ska jag sova vidare en liten stund. Ha, han vill gå 10 minuter, en kvart. Kände jag så här, nämen nu börjar det mola lite här. Nu börjar det hända grejer. Men jag ligger kvar. Och jag låg kvar i sängen på något sätt till den där klockan ringde 7:45. Och jag låg för mig själv och liksom andades. Någonstans jag allt ser ju att jag har laddat ner en sån här verktimer. Och börja tajma verkarna. Men Nils kom de liksom bam på en gång, kraftigt regelbundet från liksom start tills att han var ute. Här var det mer så här, de var ganska långa liksom. 45-50 sekunder, men det kunde gå 7 minuter, det kunde gå 15 minuter. Sen kom den efter 3 och sen var de ju liksom hanterbara. Det var ju inte så där olidligt, det gjorde det inte. Utan jag kunde ju ändå ligga i sängen och lite på sidan och tiden flöt på. Men så hörde jag klockan ringde vid 7:45 och så kom både Hampus och Nils in och vi pratade lite. Och sen tog de ett bad och så åt de frukost och så började liksom låga och lyssna på dem. Så började jag känna sig att de här verkarna börjar bli lite mer intensiva. Så att jag ringer till mamma och pappa och säger så här, men hörni, vattnet är gott, lugn och fin här. Men ni kommer förmodligen behöva hämta Nils på dagis idag. Förbered er på att vi kommer åka in lite senare. Eller det händer något de närmaste dygnen. Att de bara, spännande. Liksom. Ha, sen började jag känna liksom, klockan var 9. Att så här, nej, men nu måste nog Hampus snabba sig till dagis. Så att jag går upp och så säger jag det. Jag bara, Hampus, gå till dagis nu för helvete. Snabba er och kom fort hem igen. För att det här, liksom det började hända grejer. Mm. De gick till slut i alla fall. Klockan var väl nu 9:30 skulle jag säga. Och jag hade ändå kunnat så här, gå på toa, käka frukost, ta fram mina grejer. Det känns liksom hanterbart, det är okej. Det är några timmar bort. Liksom. Det kan vara ett dygn också faktiskt. Så känner jag. Men inte nu. Nu får jag så här, ställa mig på alla 4 i hallen och ta liksom, verkarna.
Okay.
Men det är ändå inte olidligt av någon konstig anledning. Men jag ringer i alla fall BB och säger så här, haft vatten någon gång, det är kraftig verkare. De bara, absolut, det är bara att komma in. Jag bara, vi bor mitt över gatan så vi kommer om 10 minuter. De bara, det är ingen problem. Men mitt i alltihopa så hann jag också ringa till pappa och bara, du, det här med att jag tänkte gå till BB. För det hade jag faktiskt först på riktigt tänkt. Det är inte så att du kan skjutsa. Vi kan ju ta en taxi ett kvarter. Men det känns lite bättre om pappa far man kör. Han bara, jajamensan, jag har bilen på gatan. Jag ställer mig utanför er. Ska jag komma nu eller? Ja, gör det. Men Hampus är fortfarande på dagis. Okej, så kom Hampus hem till slut. I alla fall klockan är 9:45 kanske. Och han kommer in genom dörren. Och där står ju jag då. Mm. På alla 4. Han bara, vad gör du? Han bara, vad håller du på med? Och jag bara, nej men alltså. Jag ringer till BB. Pappa står på gatan. Vi ska åka nu.
Jag föder barn här.
Blir det bebis idag? Säger han bara. Och då säger jag, idag? Det blir alltså nu innan lunch. Han bara, ha? Jag bara rafsar ihop några kalsonger och tandborst om det du ska ha. Han blir liksom, tror jag, jättestressad. För han springer runt i liksom ett par minuter och bara, ska han borsta tänderna? Han packar ner lite frukost, ägg. Alltså det blir såna knäppa saker som man gör för att man är egentligen jättenervös.
Såklart.
Förmodligen. Så att vi tar våra grejer, går ner och hoppar in i pappas bil. Solen skiner, det är måndag morgon, det är 8 plusgrader och det är 7 december. Och jag får 3 kraftiga verkar i bilen på väg till BB. Men jag kan inte titta framåt och jag kan inte visa det här för min pappa. Så jag minns och jag bara kniper ihop och bara tittar ut på någon annan nervös morgontrafikant bredvid liksom. Men väl inne, och det var ju så skönt för då hade ju vi liksom varit inne ett dygn innan så jag visste precis liksom vilken port, vilken våning. Och de bara, hej hej, jag bara, vi vet vad vi ska. Mm. Och så han vill liksom bara komma in, upp in till vårt rum, träffa barnmorskan och så hann jag få en verk till där. Och sen så
var det egentligen inte mycket mer med det, utan vi försökte börja prata, men verkarna fortsatte komma lite så här oregelbundet, liksom så här, han ändå prata emellan. Okay. Liksom. Mm. Men nu var klockan 9:15 kanske. Och han gick faktiskt åt frukost. Och bara, men du kan gå äta frukosten, så fortfarande fram. Men det blir jättebra, tycker jag. Mm. Så han vill prata och hon frågade lite hur jag hade tänkt med förlossningen och så här. Och att jag hade tänkt att jag ville bada och jag ville ha lustgas och sen lite epidural och lite sånt som jag, men liksom inte riktigt hann med mig Nils den här gången. Hon bara, men vi börjar med att undersöka dig. Mm. Ja, men det låter som en bra idé. Så gjorde hon det. Hon bara, du är alltså 8 centimeter öppen och ska ha barn snart. Ursäkta, va? Och då minns jag så här hur jag log för mig själv och kände, fan vad skönt. Mm. Så får man säga. Och tänkte så bara, yes, det är inte långt kvar. Nej. Jag grejer det här är en baggis, det här är toppen. Liksom. Det kändes som en sån push, en lättnad. Liksom. Hon bara, så jag tror att vi ska springa ut och hämta Pontus Rasmus Hampus nu. Jag bara, gör det. Han får strunta i sina frukostägg. Så det var bara in med Hampus. Hon bara, du får välja. Antingen får du bada och luska oss, då är det det. Eller så kan vi chansa och du får försöka hinna sätta en epidural. Men troligtvis kommer du inte hinna göra det. Jag sa, skit i badet, epiduralen nu. Hon bara, är vi överens? Det är vi. Och snabbt som 17 så var liksom på 3-4 minuter var läkaren där, allt var klart. Och så hon bara, ja, det här går så undan. Så att jag vill bara att du ska förbereda dig för att epiduralen kanske inte hinner kicka in. Ja, och då är det som det. Mm. Okej, säger jag. Det är lugnt. Men de hinner sätta den. Och jag minns hur jag ligger på sidan. Och de bara, du måste vända dig på rygg. Mm-hmm. Och jag bara, nej men vadå, hur då? Hur ska det gå till? Det kändes alltså som en mil bort. Att så här, hur ska jag kunna vända mitt kvartsvarv från sida till rygg? Kan de inte liksom bara skopa mig? Liksom,
vält mig.
Åt mig. Och då var jag ändå så här, jag var tvungen att fråga, liksom, varför ska jag göra det? Jo, för att annars lägger sig kanske bara epidural i huvudet på dig eller på en sida. Så att den måste fördelas i kroppen. Annars kanske du blir liggande så här. Och då kände jag liksom att det var värt ansträngningen. Mm. Så jag kommer ihåg
hur
jag
bara,
jag bara vände mig. Det kickar in. Jag kände mig nästan lite berusad. Jag liksom sluddrade lite fnissig och jättekonstigt. Så där. Och sen efter så här, jag får 10 minuters lugn. Kanske klockan är 10:11 skulle jag säga. Och jag har hunnit vara där en halvtimme på BB. Och liksom, ja men, hunnit få epiduralen. Och sen så frågar hon så här, men nu är det lugnt, när har lagt sig, så här, vill du pröva någonting? Vi kan pröva pilatesboll. Ja men jättebra, eftersom den var så bra med Nils, tänkte jag. Hon bara, men då får du sätta dig på golvet här. Sätter mig på pilatesbollen och bara, vad hände precis nu? Och nu efterhand så fattar jag så här, shit i helskottet, det var ju första krystverken. Jag bara, hon bara, var en krystvärk? Vad händer? Jag bara, jag vet inte. Hon bara, du måste upp i sängen igen. Jag bara, det är liksom, nu händer det grejer här. Ja, upp i sängen. Hon bara, ställ Hampus liksom upp över huvudet. Hon bara, är du fine med liksom, hur vill du föda? Hon bara, vi hinner inte prata om det nu. Du måste stå på knä här. Ja, kom en krystvärk, kom ett huvud, kom två krystvärkar och så kom det en liten skrikande flicka. Så att han var på BP exakt 50 minuter. Jag hann ta en epidural men ingen annan. Jag hann inte pröva något, jag hann inte göra någonting. Jag hann bara sätta mig på knä i sängen på två krystvärkar och så födde jag på. Som är helt stört. Och ibland kan det liksom gå fort och fel. Här gick det fort och rätt. Mm. Och många säger liksom att det kan gå fort med tvåa, men jag ville inte riktigt tro det. Och jag hade ju liksom, från det att vattnet gick till så att hon var ute, så gick det ju liksom 4, inte 5 timmar. Och jag upplevde liksom aldrig att jag ens hann ha vidriga kryst, eller liksom verkar.
Men det är ju så coolt att du var närvarande i allting.
Ja, liksom. Och det var ju det som var så fint med hela den här upplevelsen, att när du har hållit på i 16-17 timmar så blir man ganska trött. Om man inte har lustgas så blir man ju liksom lite frånvarande på ett helt annat sätt. Här var kommunikationen mellan mig och barnmorskan perfekt. Liksom. Och samma med det här med att epiduralen kickade in precis på slutet när jag behövde den. Inte på 4 centimeter öppen och sen verkade den inte mer. Nej, som det var lite första gången. Utan här tajmade den exakt. Så att den hjälpte jättemycket. Jag var jätte liksom närvarande. Och det som jag tror jag tyckte var häftigast av allt var ju liksom att den här gången stod ju jag liksom på knä. Och hon kom ju rakt nedanför mig, rakt ner. Så att jag var ju den första personen som såg henne. Alltså jag kanske låter skitäckligt och konstigt, men det var ju, jag tog ju emot henne liksom. Så, och bara så här stod på knä och tittade. Och, ja, och förra gången var det så mycket så här, åh, vad är det för kön och vad händer, du vet så här, nu var jag mycket mer närvarande, att så här, skriker hon sig bra ut liksom. Allt var liksom jättefint och det var ett lugn i rummet. Det var bara vi och liksom barnmorskan och en som assisterade henne, och på en gång så fort hon kom ut så backade de liksom undan lite och jag fick bara sitta och titta, och det dröjde ganska länge innan, flera liksom minuter innan vi gjorde någonting.
Vad härligt.
Ja, och även tiden efter, det var liksom ingen stress och ingen brådska, utan de blev liksom upp henne på mitt bröst och navelsträng och allt var liksom kvar ganska länge. Tills jag började fråga. Alltså, vad gör vi med det här? Liksom. Navelsträng och moderkaka. Och hon bara, nej men om ni känner er redo så kan vi kika lite på det. Liksom. Och, så de stressade liksom inte heller fram någonting. Och att det skulle torkas och klippas och grejas. Och.
Det låter som exakt så det bör vara alltid.
Ja, och jag vet att det kan vara så här skitprovocerande för många. Säkert. Men samtidigt så här, det är ju inga rosa moln och fluff att föda barn, men önskar jag hur det skulle kunna vara så hade jag aldrig kunnat föreställa mig någonting bättre. Och jag tyckte att med Nils hade jag fortfarande en väldigt positiv och bra upplevelse. Men det här var ju liksom, jag kommer minnas allt i detalj.
Du ser så lycklig ut när du berättar om det, det bara bubblar, ja, det är helt fantastiskt så, att se.
Nej, nu börjar jag nästan gråta också. Ja. Nej, men det var sjukt fint. Och just att vara väldigt närvarande och personalen var fantastisk. Otroligt lyhörd. Och jag vet inte, jag hade sagt till mig själv att bara suga in den här situationen. Och jag gjorde det. Och nu hade jag med mig resten av mitt liv. Liksom. Och sen,
jävla härligt.
Ja. Och sen just att allt liksom gick så bra efter. Allt som jag liksom förra gången inte noterade gjorde jag den här gången liksom. Allt ifrån att nu smakade de där smörgåsarna gott liksom.
De gjorde det egentligen.
Ja, nu så här, för att jag liksom njöt och hon var liksom var där och världens friskaste lilla tjej som mådde jättebra, och jag tog den där liksom härliga duschen, men ja, vi var samlade som en liten familj. Allt känns bara komplett och jättenaturligt och då gick vi ner på vårt rum och så låg både jag och han så liksom låg där och så hon och bara, jaha, men vad gör vi nu? Nu vill man ju liksom gå hem. Jättekonstigt. Förra gången så var det tryggt med BB. Nu kändes liksom hemtryggt. Vi bara, vi kan inte knalla hem nu.
Så här, tre gå över gatan.
Efter, ja, exakt, ska vi gå hem nu mitt över gatan. Men så bara, nej, vi ska faktiskt passa på att njuta här första dygnet, men så ringde vi ändå mamma och pappa och de skulle hämta Nils på dagis. Och sen kom de faktiskt med honom. Och det var inte alls som vi hade tänkt. Vi bara, vi ska inte ha någon besök och det får dröja. Men ja, 4 timmar senare fick han träffa sin lilla syster och hålla henne för första gången. Och det var jättefint. Liksom, jag har aldrig sett liksom den vi filmade. Alltså den här blicken hos Nils. Liksom, att spänningen att han nu skulle få träffa henne och så fick han hålla. Och just att vi var så coola i det känns också bra, att vi ville liksom dela med oss. Att vi inte ville så här stänga in oss på rummet utan att de var där. Och det kändes liksom jättebra. Sen gick vi upp igen på vårt rum och det var en måndagkväll. Så här, jättekonstigt liksom. Och bara, ha, nu är vi här med det här. Och gud vad lugnt det är här. Det är ingen som frågar om vi ska leka Play-Doh. Eller hjälpa här och mamma där och titta där. Nej, så att vi bara tog det lugnt till nästa morgon tills vi fick träffa barnläkaren.
som sa att allt var bra och att hon mådde bra, att allt liksom funkar som det ska. Och, nej, och jag mådde ju också så himla bra, men det är ju det, när det liksom, när man inte, tänkte jag säga, går sönder och förlossningen går fort, så blir man inte utmattad och liksom, liksom man får en bra start på en gång. Och sen lever man ju såklart på så här adrenalin och den här kicken och hormonet liksom. Men så Hampus gick hem och hämtade vagnen och sen så packade vi ner henne i den och sen promenerade vi hem från BB.
Det är så coolt.
Så konstigt. Och det var så här, tisdag morgon, solen sken, 8 december, grönt gräs, och vi gick hem, vi tre. Ja, vi gick hem från BB och kom hem och satte oss i köket och solen sken och åt lunch. Det är det jag kommer minnas liksom, från första dygnet.
Och en fantastisk bild att avsluta med. Om det inte är någonting du känner att du, som liksom du, har, du känner att du lärde dig mer av den andra gången jämfört med förra.
Nej, mer än att så här, det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Det går liksom inte att föreställa sig, oavsett tror jag, hur många gånger man än har fött barn. Men det blir oftast bra ändå. Att så här, lita på sina instinkter. Att liksom känna sig trygg med dem man har runt omkring sig. Och trots hur jobbigt den är i stunden, att försöka stanna där en liten stund och bara minnas och suga in. För att liksom smärtan och det förtränger sinnet med tiden, oavsett. Men då har man kanske de här små, små detaljerna och små stunderna kvar liksom, som minne för livet. Så det tycker jag man ska tänka på. Och nu hör jag någon som gnyr lite.
Ja,
här
det är så vagnen. Mysigt att höra henne i bakgrunden. Det lilla miraklet.
Ja, för det kan,
ja,
alla
vi
barn är det faktiskt.
Ja. Tack kära Frida.
Nej, men tack Nina för att jag fick komma tillbaka och berätta min andra historia om hur vattnet går.
Tusen, tusen tack kära Frida Farman för att du ville dela med dig av din otroliga historia. Som sagt, jag är verkligen full av beundran och jag är ganska säker på att jag har lyssnarna med mig på det. Tack kära ni som lyssnar också och tack Gudrun Abascal för all vägledning. Nu hörni så kommer Vattnet går att ta en liten paus. Men förhoppningsvis är podden tillbaka fortare än du kan ana. Och tills dess så finns det också massor av äldre avsnitt som ni kan upptäcka om ni ännu inte har gjort det. Ja, jag vill verkligen tacka alla er som lyssnar och delar och berättar om podden. Ni är faktiskt helt, helt fantastiska. Så massor av kärlek till er alla, så hörs vi säkert i någon form alldeles, alldeles snart. Håll gärna utkik på Instagram. En stor, stor kram!
Producerat av Perfect Day Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.